Järvt spionage eller århundradets forskningstabbe. Vi pratar om ballongen som satte pyspunka på USAs och Kinas relation. Och på Salomonöarna har stormakternas dragkamp skapat politisk konflikt. Du lyssnar på Kinapodden med mig, Axel Kronholm. Den kinesiska ballongen över USA orsakade ett inställt statsbesök och något så ovanligt som ett beklagande, en nästan ursäktande uttalande från Kinas sida. Sen så sa det pang och den nedskjutna ballongen fick Kina att gå i taket. Hanna Salberg och Björn Djurberg, de finns med oss för att lotsa oss genom det här ballongintermezzot och prata om vad det här nya diplomatiska lågvattenmärket innebär. Klart är i alla fall att ballongen satt fokus på Kinas och USAs hårda rivalitet. Och vi ska fördjupa oss i Salomonöarna där stormaktsspänningarna splittrat samhället och tvingat bort politiker. Peder Gustafsson är med oss därifrån. Det är förmiddag onsdag den 8 februari när vi spelar in. Jag finns i en studio i Göteborg. Hanna Salberg, Kina-kommentator, du är i Stockholm.
Ja.
Och i Peking har vi Björn Djurberg, Kina-korrespondent. Hejsan.
Hejsan. Here we
go. Ja, det var ju i fredags som den här vita stora kinesiska ballongen blev synlig över USA.
That's my Air Force right there, buddy.
Ja, här har vi ljud från en av de många mobilfilmer som spridits där privatpersoner fångade nedskjutningen av den här ballongen från marken. Och först så var ju tonen från Peking lite beklagande. Det är ju inte så vanligt. Sen när det inte gav någonting och USA då tog det här steget att skjuta ner ballongen så bytte Kina fot och blev hårdare i retoriken. Björn, vad säger du om Kinas hållning här?
I början var det ju som du sa, det här beklagandet och att man tryckte också från Pekings håll och Wang Yi, den högsta diplomaten, var ju ute och sa att man skulle ta det kallt och professionellt och inte göra missbedömningar och kommunicera och sådär. Så det var ju ändå en utsträckt hand, det tolkade jag det som. Men som du sa då, sen så sköt man ner ballongen eller luftskeppet som man insisterar på att kalla det från Pekings sida då under helgen, och då blev ju tonen en annan, den vanliga vargkrigardiplomatitonen som vi är så vana vid att observera.
Ja, jag tänkte på det där som fastnade hos mig, att man då sa att man förbehåller sig rätten att vidta liknande åtgärder, och det funderar man ju på hur det kan bli i framtiden.
Ja, det var ju från försvarsministeriets sida då. Precis. Som man släppte också ett uttalande, inte bara från utrikesministeriet. Och då undrar man ju då, i kombination med det här, att man säger att man tänker sig kunna ta liksom liknande åtgärder i framtiden, och den här definitionen från kinesiskt håll där man då definierar den här ballongen då som ett luftskepp, ett Feiting. Och då tänker jag att det öppnar ju upp för en bredare tolkning om vad man då skulle kunna tänka sig skjuta ner i framtiden.
Hur bred tolkning kan man tänka sig? Eller vad menar du att det kan innefatta, flygplan, eller vad är ett luftskepp i kinesisk mening?
Nej, inte ett flygplan.
Nej, drönare.
Drönare, ja. Mm.
Eller vad man nu kan uppfinna.
Men medier över hela världen gick ju verkligen igång på den här storyn, och en del var ju lite väl snabba i sina nyhetsflashar, kan vi konstatera. Hanna, hur var det med den här kinesiska meteorologen som vissa medier menade hade fått sparken som en följd av den här affären?
Oh, han ja. Ja, nej, jag skulle nog inte uppfatta det som att jag hade fått sparken som kinesisk tjänsteman ifall jag hade blivit förflyttad till så att bli representant för en lokal folkkongress. Då är man ju liksom i alla fall inte misskrediterad, utan det här verkar ju ha varit en del av det rullande schemat som vi ser nu när det är en politisk säsong i Kina mellan partikongress och nästa folkkongress nu i mars.
Ja, och framförallt att det kom, alltså den här tjänsteförflyttningen var ju känd redan tidigare i januari, så tajmingen var ju inte så att först kom ballongincidenten, sen blev han förflyttad, utan tvärtom så var det så att först fick han ett nytt jobb. Sen hände ballongincidenten några veckor senare och sen så meddelades det detta, kungjordes då på ett officiellt vis. Så att jag tror att man ska vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser här.
Mm. Men jag känner att jag fortfarande inte riktigt har fattat vad det är som har hänt. Alltså de här två sidorna av historien, är det en spionballong vi talar om eller är det en väderballong?
Det här blir ju lite lustigt då, med tanke på hur mycket satellitövervakning som förekommer både från USAs sida och Kinas sida, där man kan bevaka de här till exempel kärnvapenbaserna i norra USA från rymden med satellitteknik nu för tiden. Så frågan var ju varför skulle Kina behöva skicka en sån här sävlig, svårstyrbar ballong? Men från kinesisk sida så kan man ju se det mer som att jag kan förstå att man drar på att det här att Kina är oskyldigt, eftersom man uppfattar det som att USA hela tiden kryper närmare i den här övervakningen. Och redan för flera år sedan så protesterade ju Kina otroligt kraftfullt och inledde en bojkott mot sydkoreanska företag, därför att USA i ett samarbete med Sydkorea placerade en höghöjdsradarbas i princip, ja men, på trappsteget till den kinesiska gränsen i de koreanska bergen.
Mm. Björn, vad tror du, varför blev det en så stor grej nu av det här? Vad jag har kunnat läsa så är det inte första gången som kinesiska ballonger driver in över USA.
Nej, jag tänker att det är mycket från amerikanskt håll som det blev en grej, eftersom att det landade mitt i ett läge i amerikansk politik där det är väldigt mycket hård retorik mot Kina. Och när det då dessutom då visuellt gick att se den här ballongen, alltså det gick ju inte att ignorera den då, och att det var tajmingen då precis inför utrikesminister Blinkens besök till Peking. Alltså det blev ju omöjligt från amerikanskt håll, tror jag, att ignorera det här, den här ballongen då, och som man sa då att det var en oacceptabel kränkning av amerikansk luftrum och suveränitet och sådär. Så att läget, tajmingen, gjorde det omöjligt. Och sen då, alltså dramaturgin här som den har spelats ut, alltså det är ju nästan för bra för att vara sant om man tänker ur ett media liksom, perspektiv. Jag kan förstå att det har blivit väldigt stort i hela världen det här att följa den här storyn.
Mm. Och vi har väl inte sett slutet på den ännu. Vad tror ni kommer hända härnäst? Och går den här relationen att rädda, Hanna?
Ja, men det här att känna sig kränkt och att börja markera när det passar, det där kommer vi att se mer av. Jag kommer att tänka på när Kina anklagade USA för att kränka kinesiskt luftrum när den amerikanska ambassaden mätte luftföroreningar ovanför sina kontor i Peking innan myndigheterna där, miljömyndigheterna lokalt, började offentliggöra statistiken över smogen. Och vi har absolut inte sett det sista. Man kan hitta en provokation lätt om man behöver en, och med fler och fler flygande och flytande föremål runt Taiwan och det sydkinesiska havet, så ja, det är väl bara att vi håller i oss.
Björn?
Ja, och dessutom i veckan här så har vi ju sett, jag såg det rapporterades på Reuters idag, att från amerikanskt håll så har man informerat då ett 40-tal länder och diplomater från ett 40-tal länder om vad enligt Washington Post menar att det ska vara någon typ av kinesisk luftballongsflotta, som man från amerikanskt håll menar att man har då härifrån kinesiskt håll, att det är liksom en del i en spionplan i princip då. Vi har ju sett den andra ballongen också över Latinamerika som man från Kinas håll säger då också har hamnat ur kurs, och den ska inte då, vad man har sagt från utrikesministeriets sida, det handlar inte om forskning utan det handlar om ett flygtest, så det var en annan orsak varför den var där då. Ja, jag tänker så här att det viktiga nu som vi får hålla ögonen på, det är väl om det blir ett nytt möte, eller planerat i alla fall, med utrikesminister Blinken, att han kan komma till Kina. Det är väl det som de flesta undrar, om det kommer gå att få på banan igen, va? Och där försöker väl båda parter positionera sig nu, så att det är väl också därför, tror jag, som Kina har den här, intar den här offerrollen, att liksom, ni har överreagerat, för man vill inte att USA ska få det moraliska övertaget här då, att ni har kränkt oss och sen så ska man ha ett möte och då kan man ha en fördel där, va? Då vill man kanske från Pekings håll nu plana ut lite grann och säga att ja, men titta, ni överreagerade, ni sköt ner den här ballongen som inte alls var ett hot, va? Så då man krattar väl manegen här inför ett möjligt möte framöver.
Just det. Men Björn, hur hörs eller märks den här nyheten där du är i Peking? Har det varit en snackis på stan?
Jo, men det är ju en tacksam story även i Kina såklart. Alltså, det är klart att man även här tycker det är kul att följa en sån story. Men det har ju varit ändå rätt mycket informationskontroll och censur, vad jag har uppfattat det i alla fall.
De här rubrikerna i kinesisk media har kommit väldigt långt ner, alltså nersorterade. Och det är ju typiskt symptom på att censuren har lagt i. För att intresset, som du säger Björn, har ju varit stort.
Ja, ändå så verkar det som att en del skämt kring ballongen har sipprat igenom den här censuren. Hur ska man förstå det, Björn?
Jo, men en del, alltså såklart. Jag menar, det var ju framförallt så var det ju Yuan Xiaojie, alltså den här lyktfesten som inträffar, tror jag, 2 veckor efter det kinesiska nyåret.
Är det när man skickar iväg
så ska man släppa upp papperslyktor upp i himlen, va? Så det har ju varit skämt kring det såklart. Och sen så dessutom då så har ju nyligen en film haft premiär här i Kina. Alltså en uppföljare på den här den vandrande jorden, eller vad den heter. Alltså Liu Lang Dizhou, den här science fiction-dramat som var en framgångsrik bok också som man släppte en uppföljare på. Och då har man ju skämtat om att ja, men är det här Liu Lang Dizhou istället för Dizhou? Alltså den vandrande ballongen då, 2, ungefär som att man kan skoja kring det. Och sen så har jag sett den här klassiska mimen som blev en meme också med den här läraren som sa upp sig för några år sedan för att hon ville se världen. Alltså världen är så stor och jag vill ut och titta på den. Och så sa hon upp sig från jobbet och så alltså, shudde jag nämen där och sen tog kanka. Ungefär som att ballongen själv då ville titta på ut och uppleva världen. Alltså det finns ju lite så skämt. Men då tyvärr på grund av censuren så tror jag att rätt mycket har begränsat. Jag har sett stängda kommentarsfält och sådär. Och jag tänker väl att om man ser till hur man hanterade det här i Peking med en rätt begränsad då uppmärksamhet eller en kontrollerad uppmärksamhet så har ju det varit den motsatta. I alla fall vad jag har observerat i USA. Och jag tänker att det sätter ju fingret på skillnaderna när en sån här incident sker, alltså den stora skillnaden mellan de 2 olika samhällena i Kina och USA, hur en sån här incident kan ta upp så mycket syre offentligt som det verkar.
Hanna, har du fastnat för några kinesiska ballongskämt under de här dagarna?
Nej, för mig var det bara sån humor att det inträffade under den kinesiska nyårshelgens 13-dag då, att den här ballongen också påminner om de här vita runda risbollarna som man äter och om en lykta som man skulle kunna skicka upp. Så det var lite bizarrt.
Mm. Den här uppståndelsen kring ballongen har ju verkligen fått luften att gå ur försöken att normalisera relationen mellan USA och Kina. Vi ska flytta blicken här då till Stilla havet och en plats som illustrerar den här rivaliteten kanske tydligare än någon annan, Salomonöarna, där USA och Kina konkurrerar om inflytande. Den här lilla önationen med bara 700 000 invånare hamnade ju i strålkastarljuset förra året när medier över hela världen uppmärksammade att man har ingått en säkerhetspakt med Kina. Vår korrespondent Peder Gustafsson är med oss därifrån nu. Var befinner du dig, Peder?
Jag sitter på en balkong på ett hus som är byggt i en brandsluttning här mitt i stan och tittar ut över Honiara som huvudstaden heter. Och nu är det ju bäckmörkt här, men lite tidigare så kunde jag faktiskt se att det växer lite gröna palmer här i sluttningen. Och det har ju varit skyfall här i flera dagar för det har ju passerat ett par cykloner. Så det är så här fuktigt och klibbigt i luften. Och precis som man bara sträcker på mig lite grann så ser jag nedanför här så går en av de 2 huvudgatorna som går genom stan. Och till höger om mig då kan jag, om jag ställer mig på tå så kan jag faktiskt se det området som var Chinatown som numera är nedbränt och ännu inte uppbyggt efter kravallerna som var här i november 2021. Och vänder jag mig då åt andra hållet så är det nästan lite ironiskt för där kan jag då se belysningen på taket på den kinesiska ambassaden och mitt emot den så ligger det stora kasinot där många går och spelar. Och precis rakt fram här så döljs det som jag egentligen helst av allt vill se, nämligen hamnen. Det är Salomonöarnas riksbank som har sin stora byggnad här. Men bakom den, där är det så att där är det den stora snackisen här just nu. För där ligger kustbevakningsfartyg från både Australien, Nya Zeeland och Salomonöarna ankrades här snyggt sida vid sida. Och samtidigt ute på redden så låg under förmiddagen och fram till lunch två kinesiska fartyg som vägrade att åka in i hamnen, för de vill inte vara där så länge de här andra fartygen ligger där. Så att det känns verkligen som att man befinner sig i Honiara, som är en ganska sömnig stad, men ändå mitt i det här geopolitiska virvarret som är just nu.
Du är verkligen mitt i smeten, låter det som. Och det händer mycket där. Igår tisdag så avsattes ledaren för en av landets största provinser, och han var känd som en uttalad kritiker mot Kinas inflytande över öarna. Vad var det som hände där?
Ja, men enkelt beskrivet så är det ju så att han blev avsatt. Han var provinsminister för en av den mest befolkade öarna här. Och han har ju, precis som du sa, varit väldigt anti det kinesiska inflytandet här. Och det han har ifrågasatt är ju det här, vad har det här avtalet för fördel för folket? Och Suidani, som han heter, tycker då att politikerna i Honiara har skrivit under ett avtal som egentligen bara gynnar dem och inte befolkningen. Och han tycker att bristen på insyn i det här avtalet och öppenheten är en grogrund för korruption. Och han har ju flera gånger ställt frågan hur det kommer sig nu att politiker i Honiara helt plötsligt då har råd att bygga dyra villor och köra runt i lyxbilar. Och man kan väl säga att som ett svar på det så kom då de här anklagelserna mot honom om att han har svikit sina väljare i sin provins, och att han då har lobbat för att USA ska investera pengar på den ön. Och det har han ju gjort för att han menar på att Honiara inte ger dem några pengar, utan han vill på sitt sätt som provinsminister få till investeringar från omvärlden. Och då har hans motståndare, med underförstått då lite stöd från den sittande premiärministern, fått grogrund för att säga att nej, men vänta här nu, han är ju inte trogen landet och han vänder sig till USA, och var har pengarna, har de här pengarna kommit än? Nej, det har de inte gjort, men det beror inte på honom, utan det beror på att USA inte har fått iväg pengarna än. Så att, alltså, det är en soppa utan dess like det här.
Vad har det kommit för reaktioner på att han har avsatts? Alltså det här är ju en fråga som tidigare har lett till våldsamma upplopp. Du nämnde den nedbrända Chinatown för 2 år sedan. Vad säger folk du har pratat med?
Ja, vi befarade ju att det skulle bli oroligheter även här i Honiara igår på grund av att han blev avsatt. Men det blev ganska lugnt, eller det var väldigt lugnt. Nu kan det bero på att det var väldigt kraftiga tropiska regn, och då vill man inte gå ut och hålla på och demonstrera. Men i huvudstaden på den här ön så var det kravaller, och där var det till exempel polisen gick in och sköt tårgas mot de som demonstrerade. Och de som jag pratar med här i stan, de säger att vi får se vad som händer. Det kan mycket väl vara så att det kommer att blossa upp oroligheter igen, men just nu är det lugnt. Och man vet inte. Det var en person som sa till mig så här, att det här är som en tickande bomb. Det kan brisera när som helst.
Mm. Är det uppenbart att det är en känslig fråga? Du har ju träffat journalister, Peder, där, som också vittnar om att påtryckningarna från regeringen har ökat. Alltså då de vill att man inte rapporterar kritiskt om förbindelserna med Kina. Vi kan ju lyssna på vad en av dem sa.
More often we do experience that sometimes they call up. They want to read the story first. We often face pressure from the government and sometimes from private, like especially those from the logging and mining people. Yeah.
Ja, Peder, vem var det vi hörde här?
Det här var Jennifer Kosapa, som är journalist på en lokal tidning här i Honiara. Och hon är allmän reporter och bevakar just mycket som vad som händer i samhället. Bland annat vad som händer när det gäller gruvindustrin och den stora industrin handlar om avverkning av skogen och så. Och vad hon menar här, det hon berättar om här, det är att det stora kinesiska inflytandet och investeringar i det här området, så att där är det svårare att rapportera.
Mm. Du satte ju din fot på ön förra veckan, ungefär samtidigt som USA återöppnade sin ambassad på Salomonöarna efter att den har varit stängd i hela 30 år. Det känns ju verkligen som att kampen om Salomonöarna hettar till. Vad får du för intryck, du som är på plats, Peder?
Ja, men visst är det så. Alltså, dels så märker man ju en väldigt hög närvaro av australiensiska och nya zeeländska säkerhetsstyrkor. Och det är det gamla säkerhetsavtalet som Salomonöarna har med dem. Och de åker runt här ganska mycket i sina bepansrade bilar och syns hela tiden. Att den amerikanska ambassaden återöppnas, det märks väl mest genom att den amerikanska flaggan har bytts ut från en hyfsat vanlig liten flagga till en enormt stor Stars and Stripes som nu vajar på det som tidigare var USAs konsulat men som numera är USAs ambassad. Men jag pratade med några tjänstemän där på ambassaden och frågade vad det kommer bli för förändringar, och de var ju väldigt hemliga och sa nej, men det kommer inte bli så mycket. Vi kommer fortfarande vara så att vi kommer inte utfärda pass för amerikanska medborgare här, utan det måste man göra på andra ambassader och så. Men under ytan så kan man ju bara tänka sig att det här kommer att vara en tummelplats för diplomater, snedstreck, spioner som bara älskar att ta reda på saker om varandra.
Det låter ju otroligt spännande. Jag vill ta in Hanna och Björn här också. Vad tänker ni när ni hör Peder berätta?
Det var ju en fantastisk scen där med fartygen, måste jag säga. Det känns som jag är i Honjära. Tack, Peder. Väldigt spännande med tanke på hur vi har fått rapporter om hur Kina har försökt att både köpa in sig genom att köpa röster i parlamentet och att Kina har legat på och försökt bli den här beskyddaren av den politiska eliten som... Ja, demokratiskt land som Australien som också erbjudit sina tjänster när det har varit kris på Salomonöarna, inte riktigt. Ja, det är liksom det verkar som att Kina på det sättet är mer kompatibelt med ledare med tendenser att sitta kvar många mandatperioder, som väl du håller med om, Peder, fallet på Salomonöarna.
Ja, men visst är det så. Och den sittande premiärministern har ju dessutom bara för några månader sedan fått igenom en ändring i konstitutionen att man ska skjuta fram valet som skulle hållas senare i år. Och det, anledningen till det som man tycker då, det är att Salomonöarna ska stå värd för Pacific Games, som är ett litet sånt här mini-OS för länderna i den här regionen. Och då kunde man inte arrangera både de spelen och valet samtidigt. Men de här spelen har man ju vetat om i hur många år som helst att man ska arrangera. Och får dessutom kinesisk hjälp att bygga de här enorma idrottsanläggningarna som man håller på att bygga i utkanten av stan. Men att flytta valet, det säger ju då kritikerna att det beror ju helt och hållet på att premiärministern vill tysta de som är Kina-kritiska fram till att det blir ett val.
Björn, vad tänker du?
Jag minns vi pratade om Salomonöarna för ett år sedan också, tror jag förra våren eller sådär, när det här säkerhetsavtalet var i ropet. Och då minns jag att jag sa då och tänkte då att ja, det är långt ifrån säkert att det här kommer vara en slam dunk för Kina, för att det blir så mycket uppmärksamhet kring det här när man gjorde det här säkerhetsavtalet. Och det ser vi ju nu då att USA har öppnat sin ambassad igen och det blir så mycket koncentrerad liksom fokus på just Salomonöarna nu. Så att jag tänker väl lite samma igen, att det här har man dragit på sig för mycket uppmärksamhet kanske genom att göra det här. Hade det varit smartare av Peking att inte göra det här säkerhetsavtalet kanske? För att man har ju under många år försökt bygga upp relationer och byggt upp relationer med öarna i Stilla havet, önationerna i Stilla havet. Och det handlar ju om både lån och bistånd och ekonomiskt samarbete och investeringar och vilja att utvinna resurser och sådär. Så det finns ju, det är inte så att man dök upp där förra året och sa nu ska vi ha ett säkerhetsavtal, utan man har ju haft intressen som byggts upp under många år, tänker jag. Eller hur, Peder?
Ja, precis. Visst är det så. Och samtidigt är det också det att när det här säkerhetsavtalet blev känt, då vaknade ju samarbetsorganisationen mellan de här Stilla havsöarna till liv. Och till exempel ledningen på Fiji, de är väldigt kritiska till att man ingår det här säkerhetsavtalet. Och alla de här små öarna och de små önationerna har ju vaknat till liv och säger att, men vänta här nu, är vi Kinas nästa måltavla? Och därför så har ju kanske, precis som du säger, man har kanske skjutit sig lite grann i foten där från Kinas håll.
Mm. Man brukar ju säga från Kinas utrikesministerium sådär att man släpper en sten på sin egen fot. Det brukar man anklaga USA för att göra jämt och ständigt. Så kanske har man lyckats släppa en sten på sin egen fot i det här fallet.
Men det här är ju en ögrupp som av geografiska skäl traditionellt har haft väldigt starka band till Australien. Det är ju bara 160 mil nordöst om Australiens kust. Hanna, vad skulle det innebära om jag menar rent symboliskt, om Salomonöarna gled mer i Kinas händer?
Vi ser ju hela regionen att polariseringen mellan Kina och USA ökar. Vi ser hur Australien blir ett viktigt nav för västmakterna där. Hur man har beställt nya kärndrivna ubåtar. Hur man på olika sätt stärker sitt militära samarbete med Japan. Japanska styrkor kan öva tillsammans med australiska styrkor på ett annat sätt än man kunde tidigare. Man har förstärkt det ytterligare. Och det är som att den här kedjan av nationer i Stilla havsregionen runt Sydkinesiska havet håller på att man kollar varje länk i den nu från USAs och Kinas sida. Och där är ju vissa länkar då som har varit där USA har tappat lite inflytande. Till exempel Filippinerna tänker jag då på under tidigare presidenten Duterte. Men där man bara i dagarna har lyckats säkra så att man får ytterligare 4 nya militärbaser. Det var ju det som hände precis innan ballongincidenten och som Kina naturligtvis oroas över. Och Kina skickade i det sammanhanget också en varning till andra länder, andra grannländer runt Sydkinesiska havet om att man inte ska gå på de här inviterna från USA. Så det är så man ser det från kinesiskt håll.
Jag tänker också att det är ju inte bara Filippinerna. Alltså Joe Bidens administration i USA har ju satt prioritet på att bygga upp baser i Guam och Australien, och också Palau har erbjudit USA att bygga baser där.
Jag tänker på det här som en kedja runt Kina, och Kina ser ju det här som ett hot att man blir instängt av amerikanska allierade från Sydkorea och Japan i norr ner till Filippinerna i söder.
Björn?
Jag hade en reflektion bara också hur tacksamt det är för USA att paketera det som en konflikt mellan demokrati och ett mer auktoritärt Kina, eller diktatur, demokrati, diktatur kanske man kan säga då. Alltså den beskrivningen har vi ju sett användas rätt ofta de senaste åren. Och det går nog hem också i den här berättelsen om den här kampen mellan två stormakter.
Mm. Men Björn, det här avtalet då, eller säkerhetspakten som Salomonöarna har slutit med Kina, vad säger du om det? Sticker det ut på något sätt eller liknar det den typen av överenskommelse som Kina har med andra länder i regionen?
Jag vill ju minnas att den stack ut en del, för att det var väl så att det läckte ju ett utkast på det i alla fall, där det stod att Kina skulle få rätt att skydda kinesisk personal och så där på plats, och kinesiska projekt med, tror jag, alltså People's Armed Police, alltså PAP, den här kommunistpartiets paramilitära styrka. Alltså inte så att det är Kinas regeringens sida, utan det är liksom partiets paramilitära styrka som då skulle kunna åka dit, och att man skulle få tillgång till en hamn och sådär. Men Peder, du får rätta mig, du är mer insatt. Alltså det här, liksom det faktiska avtalet har väl inte presenterats?
Nej, och det kommer inte att göra heller, för att avtalet är enligt båda parter en statshemlighet. Och det finns en paragraf i det här avtalet som gör att ingen utav parterna får offentliggöra det om den andra parten säger nej. Så vi vet ju inte exakt vad det som står i detalj i det här avtalet. Men jag kan också bara fylla i där att det är ju väldigt mycket kinesisk personal eller byggarbetare här just nu som bygger de här stora arenorna som man ska använda de här spelen. Och där har jag också sett att det är väldigt mycket säkerhetspersonal som är kinesisk som bevakar de här områdena. Så att man kan ju faktiskt redan nu se att det finns en ökad kinesisk så kallad säkerhetsnärvaro här.
Och det verkar inte konstigt om man brände de kinesiska kvarteren, som du sa. Är det så att stämningen känns hatisk, tycker du?
Alltså de kvarteren som man brände då, det var ju kineser som har bott här i generationer. Så att man vände sig ju mot grannar i princip som man har haft i flera generationer då. Men de som kineser som är här nu, de kommer ju hitflugna från fastlandskina. Och där tycker jag att jag märker att det finns en betydligt större misstänksamhet från lokalbefolkningen gentemot dem. Och vad är de för en, och varför kommer de hit och tar våra jobb? För att det är en enorm arbetslöshet här. Och då är det ju lätt att man riktar sin ilska mot arbetskraft som flygs in av en annan stat.
Mm. I den här dragkampen om Stilla havsländerna så tvingas ju många välja sida i Taiwan-frågan också. Salomonöarna och Kiribati bröt de diplomatiska förbindelserna med Taipei 2019 och ställde sig då istället på Pekings sida. Också då ledde det till upplopp på Salomonöarna. Björn, tidigare så var ju ganska många av de här önationerna i Stilla havet på Taiwans sida. Var det någon slags solidaritet öar emellan, eller vad finns kvar av den här solidariteten idag?
Ja, jag tänker att det vill dels vara ett arv från när Taiwan hade Kinas stol i FN, vilket de hade fram till 70-talet. Och dels då det som brukar kallas för dollardiplomati eller checkboksdiplomati, det här som både Kina och Taiwan har anklagat varandra för att bedriva. Det vill säga att man köper diplomatiskt inflytande genom bidrag och genom lån och sådär. Nu vet jag att den nuvarande presidenten i Taiwan, Tsai Ing-wen, har ju sagt att man har tagit avstånd från det där. Och det fanns också en vapenvila, eller hur man ska beskriva det, från den tidigare presidenten Ma, som hade bättre relation med Peking, där man sa nu ska vi inte pyssla med sånt här gentemot varandra. Men efter att Tsai Ing-wen och DPP, alltså Demokratiska Framstegspartiet, tog makten 2016, så har ju man från Pekings sida återigen, ska man säga, snott många, övertygat många att lämna, att ha relationer med Peking istället för med Taipei. Så att det är ju allt färre länder och nationer som erkänner Taiwan som har officiella relationer med Taiwan. Jag tror det är 14 stycken, inklusive Vatikanen.
Hanna, hur allvarliga konsekvenser innebär det för Taiwan att de här öarna byter fot i frågan?
Det är stressande för Taiwan att se sina, jag tror att det är knappt par handfullar länder kvar som stöttar dem diplomatiskt. Och Taiwan har ju, man ser att Taiwan ju har försökt att verka på andra arenor, och andra länder har också mött Taiwans behov på andra arenor, vilket också retar Peking. Man har ju från USAs sida till exempel varit frikostig med att skicka politiker runt. Talmannen Nancy Pelosis besök blev ju historiskt och väckte ilska i Peking i höstas. Så att, ja, det där kanske, att slåss om små nationer kanske ligger i det förflutna för Taiwans del, men samtidigt har ju Taiwan blivit en del istället i ett större stormaktsspel mellan Kina och USA, där den som stöttar USA gör det också för att man tar ställning i Taiwan-frågan.
Jag kan lägga till bara att Stillahavsregionen brukar beskrivas som världens mest biståndsberoende område, alltså de här små önationerna är väldigt beroende av bistånd från omvärlden, eller hjälp, eller hur man ska säga det.
Och det kan jag bara hålla med om det Björn säger, för att vart man än går här i Honiara så är det ju biståndsorganisationer som har sina kontor, och alla de här jeeparna som åker omkring med biståndsorganisationers loggor på. Och igår så pratade jag med en person från Nya Zeeland som jobbar med bistånd, som berättade om att hur de här biståndsorganisationerna från olika länder förutom Kina nu börjar samarbeta betydligt mer och mer intensivt än man har gjort tidigare. Så att han trodde att det kanske också var en anledning till att när Kina kom in här och började visa att man fanns och ville jobba på öarna, att man var tvungen att sluta sig och samarbeta mer mellan många av de här länderna som har vräkt in bistånd under många, många år här.
Peder, innan vi släpper dig, Salomonöarna, det verkar ju vara en fantastiskt vacker plats bortom det här infekterade politiska läget. Hur länge blir du kvar där, och vad tar du med dig?
Ja, men nu har jag varit här en vecka, så nu är det dags att packa väskan och resa vidare. Men i och med att jag inte har kunnat lämna stan, eftersom det har varit så dåligt väder och det har varit så hög sjö, så jag har inte kunnat åka till någon av de här öarna jag hade tänkt, och de kraftiga regnen gjorde att inrikesflyget var inställt. Så att, nej, men jag får nog komma tillbaka hit, för att dykningen återstår ju, och den måste man ju göra här på Salomonöarna, eftersom det är ett av de här ställena i världen som har världens bästa rev.
Jag hoppas du kommer tillbaka snart.
Du får gå till botten, Peder, med hur det ser ut i politiken där.
Ja, jag hoppas du kan. Är det något särskilt du vill se under ytan, Peder?
Ja, men jag skulle jättegärna vilja se de här fartygen, förlista fartygen och de fartyg som sänktes under andra världskriget. För att det är ju en av världens största kyrkogårdar för krigsfartyg som ligger precis här utanför. Och det ska finnas enorma saker att se här. Så att det längtar jag verkligen efter.
Vi får hoppas att du får komma tillbaka snart, för vi vill ju höra fler rapporter härifrån. Det verkar vara en otroligt intressant plats, inte minst världspolitiskt. Stort tack Peder Gustafsson för att du var med oss.
Tack för att jag fick vara med.
Det var allt för den här veckan. Ni får gärna mejla oss på kinapodden@sverigesradio.se eller skriv till oss på Instagram, kinapodden i P1 heter vi där. Stort tack Hanna Salberg och Björn Djurberg. Producent var Therese Rosenvinge, tekniker Maria Stockhaus. Jag heter Axel Kronholm. Vi hörs igen om en vecka.